I januari, februari och mars här i Citykyrkan har vi haft en predikoserie som vi har valt att kalla för Våga verklig gemenskap. Och det här har handlat om församlingen. Vi har varit inne både på hur väldigt värdefullt det är att få vara del av en kristen gemenskap och få dela livet med varandra. Men också hur svårt det kan vara ibland. När Jesus får vara centrum i församlingen, då har vi goda möjligheter både att få blomma ut i den mångfald och olikhet som vi rymmer som församling, men också att få upptäcka mer om vad som verkligen förenar oss med varandra och med Gud. Och idag så har jag valt att stanna upp vid ett tema som jag tänker är avgörande för att vår församling ska få vara en verklig gemenskap som får betyda någonting för oss på riktigt och för det samhälle som vi finns i. Det här handlar om Guds bultande hjärta, hans kärlek för den här världen och hur det kan få pulsera mitt i vår ofullkomliga församling. För att vi ska få en glimt av vem den Gud är som Bibeln berättar om, så vill jag ta avstamp i en berättelse tidigt i Gamla testamentet. I den här berättelsen så får vi möta en ung kvinna, Hagar, i några av hennes svåraste ögonblick i livet. Hagars liv är på många sätt begränsat och utstakat av de viljor och önskemål som finns omkring henne. Hagar tjänar som slavinna hos Abraham och Sara. Och eftersom Abraham och Sara inte hade fått det barn som de så länge hade väntat och längtat efter, som till och med Gud hade lovat att de skulle få, så säger Sara till Abraham: ta min slavinna Hagar till din hustru och försök få barn tillsammans med henne så att vi kan säkra släktens fortlevnad. Abraham gör så som Sara hade sagt och Hagar är snart gravid. Och när hon blir det, när hon som annars betraktades som en ägodel och som inte hade alls mycket att säga till om, när hon upptäcker att hon bär det barn som hennes husmor och husbonde så innerligt hade längtat efter, då sträcker hon på sig. Då börjar hon att förakta Sara och se ner på henne. Och den här attityden, den rör vid något djupt smärtsamt i Saras liv. Så Sara, hon bestämmer sig för att bestraffa Hagar. Och vi vet inte hur det gick till, men man kan ana att Hagar blir illa behandlad. Och efter det så väljer Hagar att fly ut i öknen. Och där uppsöks hon av Gud. Och vi ska läsa ifrån första Moseboken, det 16:e kapitlet, verserna 7-10. Men Herrens ängel fann henne vid en vattenkälla i öknen, den källa som ligger vid vägen till Shur. Han sa: Hagar, Saras slavinna, varifrån kommer du och vart går du? Hon svarade: jag är på flykt ifrån min husmor Sara. Då sa Herrens ängel till henne: gå tillbaka till din husmor och ödmjuka dig under henne. Herrens ängel sa vidare: jag ska göra dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem. Sen sa Herrens ängel till henne: se, du är havande och du ska föda en son. Honom ska du kalla Ismael, ty Herren har hört hur du har lidit. Ismael betyder just Gud hör. Och vi fortsätter ifrån den 13:e versen. Och Hagar gav Herren som hade talat med henne ett namn. Hon sa: du är den Gud som ser mig. För hon tänkte: har jag verkligen fått en skymt av honom som ser mig? Därför kallar man brunnen Ber Lahai Roy. Den ligger mellan Kadesh och Bered. Och det betyder den levandes brunn, han som ser mig. I berättelsens fortsättning så förstår vi att Hagar följer Guds uppmaning och återvänder till sin husmor och husbonde. Hon föder Ismael och så lever de där tillsammans. Men så småningom händer det omöjliga. Det som Gud hade lovat sker. Den efterlängtade sonen Isak föds på Sara och Abrahams ålderdom. Och en tid så lever de här båda pojkarna och deras mödrar sida vid sida. Men så småningom uppstår det konflikter och en dag känner Sara att hon får nog. Så hon säger till Abraham att skicka bort Hagar och Ismael, skicka iväg dem. Abraham tar mycket illa vid sig, för det är ju hans egen son. Men han gör ändå som Sara har sagt. Och för andra gången styrs Hagars steg ut mot öknen. Och nu får vi möta Hagar i hennes livs svåraste stund. Vi bläddrar fram några kapitel. Så läser vi ifrån första Mosebok 21, verserna 14-21. Tidigt nästa morgon tog Abraham bröd och en lädersäck med vatten och gav det till Hagar. Han lade på hennes axlar och lät henne gå tillsammans med pojken. Hon gav sig iväg och irrade omkring i Beersebas öknen. När vattnet i lädersäcken hade tagit slut övergav hon pojken under en buske. Och hon gick och satte sig en bit bort på ett bågskotts avstånd. Ty hon tänkte, jag orkar inte se på när pojken dör. Där hon nu satt på något avstånd brast hon i gråt. Då hörde Gud pojkens röst och Guds ängel ropade till Hagar från himlen och sa till henne, hur är det Hagar? Var inte rädd. Gud har hört pojkens rop där han ligger. Gå och res upp honom och ta hand om honom. Jag ska göra honom till ett stort folk. Och Gud öppnade hennes ögon så hon fick syn på en brunn med vatten. Hon gick dit och fyllde sin lädersäck med vatten och gav pojken att dricka. Gud var med pojken och denne växte upp och bodde i öknen och blev bågskytt. Han bosatte sig i öknen Paran och hans mor tog en hustru åt honom från Egypten. Om man läser Gamla testamentet så slås man av hur osensurerat som människorna framställs. Det är inga förskönande porträtt av hjältar som alltid handlar gott och rätt. I berättelsen om Hagar så kommer det fram att hon både blir utsatt för lidande av andra och att hon orsakar andra smärta. Hon överges av Sara och Abraham som skickar bort henne ensam med sin son. Men en kort tid senare är hon den som överger. Hon orkar inte finnas nära Ismael när hans lidande blir för stort. När hon inte har något vatten kvar att ge honom, då lämnar hon honom i sin förtvivlan och sätter sig på avstånd och gråter. Det är lätt att känna igen sig i Hagars känslor av hjälplöshet och förtvivlan i mötet med ett allt för stort lidande. Det är smärtsamt att vara nära människor som lider, särskilt när det inte finns någonting som vi kan göra. När människor lider kan det vara enklast att söka avstånd, att öka avståndet. Och det kan ske när vi skjuter ifrån oss det lidande som finns i vår omvärld eller i vår närhet. Det kan vara lätt att skjuta upp det där samtalet till vår vän som vi vet har drabbats av sorg för vi inte riktigt vet vad vi ska säga. Men det kan också vara tvärtom. när vi själva lider så är det ibland lockande att dra sig undan. Vi orkar inte alltid utsätta oss för risken att inte bli förstådda eller att bli hanterade ovarsamt mitt i vår tuffa situation. När jag och min man för mer än 10 år sedan var mitt uppe i ett av våra livs största mörker, då upplevde vi mycket av det här avståndet. Vi var 24 år i slutet av våra studier och i början av våra arbetsliv. Vi var nyförlovade. Det var liksom nu livet skulle börja på riktigt. Men så rycktes marken under våra fötter undan för oss. Jag blev sjukskriven för utbrändhet efter en lång tid av allt för högt tempo och allt för mycket tänjande av mina egna gränser. Och jag blev så dålig. Jag hade ständig yrsel, huvudvärk, panikångest. Jag var ljudkänslig och ljuskänslig. Jag var så där obeskrivligt trött och jag kunde gråta i timme efter timme efter timme. Det här var en så ensam tid för oss. För det var många av våra vänner som inte riktigt förstod hur de skulle kunna vara nära oss i det här och drog sig undan, även när det fanns en vilja och en längtan att få hjälpa. Det fanns också vänner som fanns nära men som pratade med oss om allting annat än det som vi var mitt uppe i, vårt livs stora lidande. Men det fanns också människor som vågade vara nära och beröras av vårt lidande. Och jag kommer återkomma till det om en stund. Ibland när livet är riktigt svårt eller när vi möter omvärldens lidande så kan också Gud kännas tyst och avlägsen. Under min utbrändhet så kom jag på ett särskilt sätt att upptäcka Saltaren. Det är en poetisk bok i Bibeln som handlar om alla olika livserfarenheter. Både tro och längtan och hopp och kärlek, men också tvivel och sorg och ensamhet och bottenlöst mörker. Och jag fann en tröst i att det fanns ord i Bibeln som beskrev den ensamhet och det mörker som jag kämpade med. Saltarens ord hjälpte mig att rikta min förtvivlan och mina varför till ett du. Till den Gud som hör och ser vårt lidande. Till den Gud som själv låter sig drabbas av allt det som vi drabbas av. När Hagar hade fått möta Gud och samtala med honom vid sitt första tillfälle i öknen så gav hon honom ett namn. Hon sa, du är den Gud som ser mig. När Hagar är tillbaka i öknen med Ismael och hon överger honom för att hon inte orkar mer, då står det i texten att Gud hörde pojkens röst. Bibeln berättar om en Gud som ser och hör när vi lider och som vill komma till vår hjälp. Gud är inte likgiltig när människor lider. Han har ett hjärta som pulserar och bultar för den här världen. Och han låter sig drabbas av allt det som drabbar oss. Jag vet inte om du la märke till julbelysningen som sattes upp här i Linköping i julas. Bland alla saker som fanns så fanns det hjärtan mellan husen. Och på varje sida om de här hjärtana så var det som ett litet blodomlopp. Och på kvällen när det var riktigt mörkt så kunde man se att massa små lampor tändes och släcktes så att effekten blev så det såg ut som de här hjärtanen pulserade. Det var en puls i de här hjärtanen, bland annat här på Ågatan nära oss. Och jag tänker att det här är en bra bild på vad kärnan i den kristna tron handlar om. Gud älskar den här världen så högt att han lät människans lidande drabba honom själv. Bibeln berättar att Gud blev människa i Jesus Kristus för att kunna gripa in i människans lidande och öppna vägen till en framtid och ett hopp. Jesus lämnade sin härlighet för att fullt ut dela vår verklighet. Och han delade våra vardagserfarenheter av glädje, trötthet, irritation, sorg, vänskap och mycket annat. Men han stannade inte där. Jesus fortsatte mot korset. Han gick för att möta vårt djupaste mörker, våra rädslor, vår ångest, vår oro, vår smärta, vår ensamhet, vårt lidande och slutligen också vår död. På grund av Guds hjärta för den här världen så valde Jesus svaghetens väg. Han blev avklädd sin värdighet, hånad, slagen, föraktad och till sist korsfäst. Och när han hänger där på korset, då vet han hur det är att vara övergiven. För där ropar han ut orden ifrån psalm 22. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och därför är jag övertygad om att när vi ropar ut vårt lidande och vår ensamhet, då ropar Gud med oss. Han lider med de som lider. Han gråter med de som gråter och han vet vad det svåra i livet handlar om. Guds kärlek får sitt tydligaste ansikte i Jesus Kristus. Men även vi som församling är kallade att smittas av Guds kärlek till den här världen och att låta hans hjärta pulsera i vår gemenskap. Ty sådan som Kristus är, sådan är vi i denna världen, står det i 1 Johannesbrevet 4:17. Och i en av Mattias predikningar för några veckor sedan så läste vi från Romarbrevet 12 om Paulus uppmaning till församlingen att visa medkänsla, att gråta med den som gråter och glädja sig med den som gläder sig. Och då handlar det inte bara om de människor som står oss nära. Gång på gång utmanas vi av Bibelns texter och framförallt av Jesus att visa kärlek till dem som inte är så lätta att älska. Jesus uppmanar oss att göra gott för våra fiender, för de som tänker väldigt annorlunda än oss eller de som inte har möjlighet att återgälda vår kärlek. Hur kan vi få vara en gemenskap som ännu mer får kännetecknas av Guds barmhärtighet och medkänsla? Jag vill återvända till texten om Hagar en gång till, för det finns något hoppfullt och trösterikt i den texten som handlar om hur människor kan vara nära andras lidande, orka det och engagera sig i andra. Hagar är inte ensam om att höra sin pojke gråta. Vi läser igen verserna från kapitel 21 och vi börjar vid 17:e versen. Då hörde Gud pojkens röst och Guds ängel ropade till Hagar från himlen och sa till henne: hur är det, Hagar? Var inte rädd. Gud har hört pojkens rop där han ligger. Gå och res upp honom och ta hand om honom. Jag ska göra honom till ett stort folk. Och Gud öppnade hennes ögon så hon fick syn på en brunn med vatten. Hon gick dit och fyllde sin lädersäck med vatten och gav pojken att dricka. Och Gud var med pojken och denne växte upp och bodde i öknen och blev bågskytt. Hagar klarar inte att på egen hand rädda Ismael. Men Gud visade var det fanns vatten som kunde ge dem båda ny kraft. Och han lovade Hagar att han skulle vara med Ismael i framtiden. När vi ställs inför vårt eget och andras lidande är vi alltid begränsade. Vi kan inte göra hur mycket som helst för hur många som helst. Men Gud kan visa oss möjligheter som är utanför oss själva, som vi ännu inte har upptäckt. Och hans omsorg om människor sträcker sig längre än våra begränsningar. Om vi går tillsammans med Gud så gör vi sällskap med någon som har en större famn än vad vi själva har. Att låta sig smittas av Guds hjärta för den här världen, det handlar inte om att vi ska vara övermänniskor och tro att vi kan möta alla den här världens behov. Men det handlar om att våga tro att det lilla vi kan göra faktiskt betyder något på riktigt. Den tidigare Linköpingsbiskopen Martin Lönnebo, jag tycker mycket om honom, han har uttryckt det så här. Ibland när vi står hjälplösa inför ofattbar nöd kan vi i alla fall dela något av förtvivlan. Det finns kraft i delad förtvivlan. När jag och min man kände oss så ensamma under vår utbrändhet så fanns det också människor som delade vårt mörker. Och jag minns ett tillfälle när vi pratade om vår situation med Anna och Johnny, vänner till oss som också var värdpar på vårt bröllop mitt i den här svåra tiden. De frågade hur vi hade det, och när vi rakt upp och ner berättade hur livet var, då fylldes deras ögon med tårar och tårarna rann ner för deras kinder. Och jag kommer aldrig att glömma de tårarna. De har jag burit med mig, därför det var så läkande att någon såg oss på riktigt. Det var som att möta Guds blick. Om vi vill vara med och forma en gemenskap där medkänsla och barmhärtighet kan växa, så behöver vi ta små steg närmare varandra, både när vi själva lider och när vi ser andra lida. Guds hjärta, det pulserar mitt i vår gemenskap också när den är ofullkomlig. Och en gemenskap där Guds hjärta pulserar kommer alltid att beröra fler människor än de som är med i gemenskapen. Avslutningsvis så skulle jag vilja skicka med en utmaning. I tisdags på bönen här i kyrkan så läste vi psalm 115. Där beskriver psalmisten en tydlig skillnad mellan Gud och det som han kallar för andra folks avgudar. Avgudarna beskrivs så här ifrån Psaltaren 115 och vers 4-8. Deras gudar är silver och guld, verk av människohänder. Mun har de, men kan inte tala. Ögon, men kan inte se. Öron har de, men kan inte höra. Näsa, men känner ingen lukt. De har händer, men kan inte gripa. De har fötter, men kan inte gå. Ur deras strupe kommer inga ljud. De som har gjort dem ska bli som dem. Ja, alla som sätter sin lit till dem. I motsats till avgudarna så beskrivs Gud i den här psalmen som god och trofast. Han är den som tänker på folket, som agerar för att hjälpa folket och som välsignar folket. Och jag har framförallt fastnat vid de här orden. De som har gjort dem ska bli som dem. Ja, alla som sätter sin lit till dem. Det vi ger främsta platsen i våra liv, det som vi prioriterar och ägnar tid åt, det kommer också att forma vilka människor vi blir. Vad i våra liv hjälper oss att växa i kärlek och medkänsla? Och vad i våra liv ökar vår likgiltighet? Det som gör att vi inte ser, inte hör, inte rör och inte närmar oss andra. Du som vill, ta med den frågan in i kyrkans fasteperiod som nu har börjat. Om vi vill smittas av Guds pulserande hjärta för den här världen, så behöver vi ge honom rum i våra liv och sätta vår tillit till honom. Amen. Gud, jag tackar dig för att ditt hjärta, det bultar och pulserar av kärlek till den här världen. Tack Jesus Kristus för att du älskar var och en av oss så högt. Att du valde kärlekens väg också när den innebar så mycket lidande, ensamhet, övergivenhet. Tack för att du möter oss mitt i det som är det svåraste och djupaste mörkret i våra liv. Tack för att du finns där hos oss, Herre. Tack att du kan öppna våra ögon och se var det finns möjlighet till ny kraft. Var det finns källor att dricka ur. Både att dricka för att själva få bli fyllda med nytt hopp, men också för att få dela hoppet med människor runt omkring oss som lider. Herre, jag ber att vår församlingsgemenskap skulle ännu mer få drabbas av ditt hjärta för den här världen. Och få gestalta medkänsla och barmhärtighet till varandra och till det samhälle vi lever i. Hjälp oss också att våga tro att det gör vi i små och vardagliga handlingar. Tack för att de har stor betydelse. Och tack för att vi får gå tillsammans med dig. Du som har en större famn än vad vi har. Du som kan ta hand om människor så mycket mer än vad vi har möjlighet att göra. Tack för att du också har gett ditt liv för att vi ska få en framtid och ett hopp, Herre. Tack att det alltid finns hopp i närheten av dig. Amen.